Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky, Lars Klintvall och idag med Peter Järdenfors. Hej!
Hej!
Du är lite av en idol för mig, eftersom jag har läst dig för 20 år sedan och sedan dess. Så det är väldigt kul att du är med.
Tack!
Och vi ska prata om, apropå årets Nobelpris, så ska vi prata om evolutionsteori. Mm. Och specifikt hur man kan tänka på liksom barn och barndom och speciellt lek som du är intresserad av. Utifrån evolutionsteori. Mm. Låter det som ett vettigt ämne?
Alldeles utmärkt. Det är saker jag är mycket intresserad av.
Vill du bara kort presentera dig, vem du är?
Jag vägrar pensionera mig som professor i kognitionsforskning. Officiellt så är jag pensionär, men jag är fortfarande ganska aktiv och skriver saker. I mina forskningsintressen så håller jag på med ganska mycket om begrepp, hur vi lär oss nya begrepp, hur vi uttrycker oss i språket, alltså språkets betydelse, hur orden får mening. Och så är jag också intresserad av människans evolution, det mänskliga tänkandets evolution, framförallt undervisningens evolution och språkets evolution. Det är mina huvudsakliga forskningsområden.
När du säger undervisningens evolution, då menar du inte läroplanens evolution?
Nej, jag menar den vanliga vardagsundervisningen som sker medan vi växer upp som människor, framförallt. Jag menar, skolundervisningen är ju mycket sent tillkommet i människans utveckling.
Men det hoppas jag att vi kan prata om. Det är ju superspännande. Mm. Och du berättade att du precis kom från en disputation om dinosauriekognition.
Ja, det var intressant. De tittade på hur dinosaurier följer andras fåglar och krokodiler som är nu levande dinosaurier följer andras blickar bland annat och hur de leker. Så att det var mycket relevanta teman.
För det, fåglar i alla fall, vet jag, har ju du skrivit om fåglars lek. Så det kommer vi ju säkert återkomma till också. Men om vi backar lite då och pratar om människor och mänsklig evolution, vår evolution. För jag tänker att lite grunden när man pratar om liksom vad människan är evolverad till och liksom vad vi är anpassade till, förutsätter ju det att vi har någon sorts idé om vilken miljö det var som vi evolverade för att passa i.
Ja.
Alltså man snackar om så här savannen, eller djungeln sa man för länge sedan. Nu säger man väl savannen. Vad vet man egentligen om det där? Vad tänker du att det är för miljö vi är anpassade för?
Alltså den mest accepterade hypotesen, det finns många olika varianter, men ändå att vi hade gemensamma förfäder med schimpanserna. Alltså de var inte schimpanser, vi var inte människor, utan det fanns en gemensam förfader. Och på den, för 6-8 miljoner år sedan så var det huvudsakligen skogstäckt i östra Afrika. Men då började klimatet ändra sig och landskapet torkade ut. I västra Afrika, det nuvarande Kongo, så är det fortfarande skog kvar. Men i östra Afrika blev det savann, öppna landskap. Och då delades det här förfäderpopulationen upp i två grupper. De som stannade kvar i skogen. Och det utvecklades till schimpanser och dvärgschimpanser så småningom. Och så flyttade en annan grupp, eller anpassade en annan grupp sig till livet i mer öppna landskap. Det som vi kanske kallar savannen, men vi har ju lärt oss att bli väldigt flexibla och kan anpassa sig till många typer av landskap. Men i alla fall, det öppna landskapet är nog det vi ska tänka oss som den grundläggande ekologin för det som skulle bli människor.
Och, alltså vad är det? Serengeti? Man får en sån bild med
ja, det, giraffer visst, visst, och... Ja, ja. Och mycket mindre frukter, mera djur, mera rotfrukter om du vill tala om födoämnena.
Vad var det? Precis, vi åt rotfrukter men ja. Vi åt också...
Ja, alltså, vi blev, även schimpanserna äter kött. De fångas med mindre apor och delar dem mellan sig och äter upp dem. Det är inte särskilt, och de äter en del insekter. De äter alltså proteiner, animalisk föda också. Men vi har nog anpassat oss till att äta mera animalisk föda, mera kött. Det spekuleras om vi från början var asätare eller om vi från början var jägare. Men det är fortfarande obestämt. Men vi har anpassat oss till en mer köttbaserad del. Men hela tiden så fanns det ju andra växter på savannen som vi använde oss av. Och rotfrukter är ganska intressanta för att de är svåra att komma åt. Och de är i allmänhet ganska giftiga. Så det är först det med att vi lär oss att laga maten, det vill säga att värma upp de här rotfrukterna, som deras gifter försvinner och vi kan ta tillvara dem på bästa sätt.
Alltså när man börjar med eld?
Man börjar med eld, ja. Och det tror man är minst 1 miljon år sedan.
Men psykologer älskar ju att prata om liksom, du vet, så här, fight-flight-responser och att när det kommer en tiger så ska man bli rädd och såna här grejer. Mm. Är det en realistisk beskrivning att tänka att det sprang runt tigrar där som vi skulle gömma oss för eller akta oss för?
Tigrar finns inte i Afrika, men däremot fanns det lejon och en del andra rovdjur som inte var bra för oss. Vi lärde oss att samarbeta. Människan är nog det mest samarbetande djuret och det är en konsekvens av att vi lever på savannen. Så som en del av den här teorin som säger att vi var asätare går ut på att vi lärde oss att kasta sten på hyenor och andra och lejonen som satt vid oss, de döda djuren, och vi skrämde bort dem och kunde då få tag i det här köttet. Det är en spekulation, man vet inte, har inte så mycket evidens för det, men det är en tanke. Vi samarbetar om att skaffa föda och vi är väldigt bra på att dela föda, vilket de andra djuren inte gör.
Alltså att vi delar frivilligt med oss.
Vi delar frivilligt med oss, ja.
Och inte bara till sina egna barn då, mellan vuxna.
Hela stammen, hela gruppen.
Hur stora grupper tänker man sig att det var vi bodde i?
Ja, det är en väldigt intressant fråga. Och, alltså, schimpanser lever i grupper om 30-50 individer. Människorna lever nog i vad man kallar på engelska fission fusion. Alltså, det vill säga, det finns en familjegrupp, en stor familj kanske med ett par bröder och deras hustrur och barn. Sen finns det då en stam, en grupp. Men Robin Dunbar, en engelsk psykolog, har sagt att den naturliga människogruppen har en storlek på ungefär 150 individer. Men vi kan gå tillsammans i grupper som är betydligt större och vi kan splittra oss under kortare tider i mindre grupper. Men kanske 150 är någon sorts grundsiffra för den mänskliga populationen.
Och tänker du att det är meningsfullt att prata om liksom en stabil miljö som vi är anpassade för? Eller ska man tänka att den var... Ja, dels att den har såklart har gått väldigt lång tid sedan vi gick därifrån. Alltså det har gått 100 000 år när vi inte ens har varit i Afrika. Mm-hmm. Några av oss i alla fall. Och att den, hur stabil den där själva ursprungsmiljön ens var. Vad ska man liksom tänka om det där?
Alltså, stabil, den är nog 6-8 miljoner år gammal, alltså savannerna. Och vi har haft ganska god tid på oss att anpassa oss till den miljön. Men sen har vi ju också lärt oss att bygga skydd, att bevara mat över längre tider. Och det har gjort att andra ekologiska miljöer, det vill säga utanför Afrika, har blivit möjliga för oss att leva i. Vi har lärt oss att fånga fisk som också har ökat födotillgången. Så att vi har ju egentligen skapat oss en kulturteknik som gör att vi kan leva över nästan hela jordklotet. Det är egentligen bara polerna där vi inte lever.
Ja, men tänker du liksom att det är en envägsgrej, att genetiken är stabil och att vi har lärt oss grejer? Eller finns det en tvåvägsgrej, att vi har anpassats genetiskt av vår teknik och liksom att vi har flyttats på ett geografiskt?
Det är en väldigt intressant fråga, och det finns ju de som hävdar att det finns en kulturell komponent i genetiken. Har jag ingen förmåga att bedöma detta. Men däremot, vi har inte bara skapat, så att säga, det är inte bara ekologin, vi har skapat en kultur som gör att vi kan anpassa oss till mera varierande miljöer.
Mm.
Den utvecklingen är nog viktigare än den genetiska i alla fall. Även om det kan hända att det finns genetiska komponenter också.
Men du har ju skrivit bland annat om det här med att om det här begreppet neoteni.
Mm.
Berätta vad det är och hur det är relevant för den här diskussionen.
Alltså neoteni betyder att vi har blivit barnsligare, kroppsligt sett och mentalt sett. Det vill säga att vår utveckling går långsammare än hos andra djur. Och det kan man ju säga kroppsligt sett genom att vi har betydligt rundare huvuden än de andra primatarterna, alltså de andra stora aporna. Vi har till och med aningen rundare huvuden än neandertalarna hade.
Alltså de har mer liksom käkar som åker framåt. Ja. Sådär.
Nej, men alltså framförallt är det så pannloberna som har gjort blivit större hos oss. Va? Mm. Och det gör ju att våra huvuden, om vi jämför med de andra aporna, så ser vi mycket barnsligare ut än de andra aporna egentligen. Därför att vi har de här rundade huvuden. Och det är då en konsekvens av att hjärnans utveckling går ganska långsamt hos människans barn jämfört med de andra djurens ungar.
Det verkar jättekontraintuitivt. Alltså att människor och barn, deras hjärnor utvecklas långsammare.
Ja, vi har den längsta barndomen av alla djurarter. Vi är barn fram till ungefär, men det här är suddiga gränser, ungefär 12 år. Och sen blir vi tonåringar. Va?
Schimpanser, alltså är meningen att vi kommer i
puberteten? Ja. Och schimpanser kanske ungefär vid 9 års ålder. De enda som är jämn gamla med oss är elefanterna, som också kommer i puberteten vid 12 års ålder ungefär. Men och då kan man ju fråga sig, varför ska vi vara barn så länge? Va? Det är ju kostsamt för föräldrarna att hålla ungarna vid liv och uppfostra dem och ge dem mat och så vidare så länge. Så det måste vara någon vinst med detta. Och vinsten är ju att vi hinner lära oss väldigt mycket mera. Och föräldrarna hinner visa oss mycket mera under de här 12 åren än vad de andra djurarterna gör.
Men förlåt, så ur apornas perspektiv är det som att människor är bebisar som aldrig blir vuxna, typ?
Jag vet inte om de har det perspektivet, men om de tittar på våra kroppsformer så ser vi nog mycket barnsligare ut än vad de gör, ja.
Så det är både att vi kommer i puberteten senare, men även efter att vi har kommit i puberteten så är vi liksom barnsligare till
ja, så huvudet framförallt är ju en annan form än hos de andra. Vi har mer barnsliga huvudformer än vad de har.
Mm. Är vi också barnsligare till sätt?
Ja, det är vi.
Då
är vi redan inne på lite här med att vi leker väldigt mycket. Vi är väldigt sociala också. Det är en annan sak. Barnsligheten är ju just det här att vi, det tar längre tid innan vi kommer i puberteten, innan vi börjar intressera oss för att skaffa avkomma och så vidare.
Så det är mer krävande för föräldrar som är människor, så man måste ta hand om dem bättre. Ja. Men vad sa du, fördelen är att man har hunnit lära sig fler grejer?
Hinner lära sig mer, mycket mer om världen runt omkring.
Men för att, jag vet att jag läste någonstans att du hade skrivit att barn är långsammare motoriskt, alltså långsammare med att lära sig gå. Ja. Vad var det mer? Du hade fler exempel.
Ja.
Liksom.
Att på grund av att vi går på två ben så har våra höfter, eller kvinnornas höfter, blivit smalare. Det gör att födslokanalen är trängre hos människan än hos schimpanserna. Och det gör att människans barn måste födas relativt outvecklade. Vi har väl ungefär samma längd på graviditeten men människans barn kan ju inte röra sig. En schimpansunge kan gå efter 6 månader, va? Hos ett barn tar det ett år innan de kan gå själva. Och motoriskt sett så ligger vi långt efter många av de andra aparterna. Det är ganska länge, va?
Så att, men du har också skrivit det omvända, att människor och barn lär sig vissa färdigheter.
Kognitivt är vi snabbare på utvecklingen. Så ett rätt roligt exempel är att om du ger ett barn som inte kan gå, det finns en sak som ligger utanför barnets räckhåll, och du ger barnet en pinne, så kan en 12 månaders baby förstå att man kan använda pinnen och komma åt det här gosedjuret eller vad det nu är för någonting. Gör du samma sak med en gorillaunge, som får en pinne för att kunna nå en sak utom räckhåll, så måste gorillaungen vara 26 månader, alltså drygt 2 år, för att klara av det här problemet. Så det här med att vi fattar att vi kan använda pinnen, det läser människobarnen mycket snabbare än vad gorillaungarna gör.
Är den Är det en skillnad i liksom hur bra man är på att imitera det där? Eller är det att man listar ut det problemet själv, tror du?
Alltså det är en väldigt intressant fråga. Vi barn, småbarn imiterar ju väldigt tidigt. Det finns ju till och med som studier som säger att de imiterar vid födseln. Alltså hur man öppnar läpparna, munnen och sånt där. Jag vet inte om man har gjort samma studier på schimpanser. Det har man förmodligen gjort. Men vi imiterar väldigt mycket, och barnen så fort de kan göra saker med händerna så imiterar de vad andra gör kring oss, och det här är ju väldigt viktigt för vår inlärning. Apor imiterar också, alltså de lär sig att knäcka nöter med stenar, och då ungarna sitter och tittar på föräldrarna och lär sig så småningom. Det här tar tid, det är svårt att knäcka nöterna, men de lär sig hantera stenarna och genom imitationen.
Är det bara andra apor som gör imitationer, eller finns det andra djur?
Nej, det finns imitationer hos många djurarter, det gör det.
Fåglar gör imitation, eller hur?
Jo, det gör de. Fåglar imiterar också. De lär sig att exempelvis kråkfåglar släpper ganska ofta. De hittar en valnöt och så släpper de för hög höjd ner på gatan för att knäcka det. Då lär sig ungfåglarna att det här är ett bra beteende. När jag ser en valnöt så ska jag också flyga upp och släppa ner den.
Men och det här som du också var inne på, om vi ska börja prata om det som vi egentligen är mest intresserade av, det här med lek. Hur skiljer sig liksom lekbeteenden hos människor, barn och andra djurs barn ut?
Alltså man måste skilja mellan olika typer av lek. Det ena är objektlek. Man leker med någon skojig sak. Vi har ju leksaker och mobiler för våra småbarn. Men apor leker med allt som finns runt omkring. Många djur leker med objekt. Till och med sköldpaddor leker med bollar om man ger dem en sådan. Sen har vi då de här, vad ska vi kalla... motoriska lekarna, att du hoppar och springer och testar hur långt du kan göra, va? Hoppar upp och ner för grejer. Om du tittar på små getkid så gillar de att hoppa upp och ner på stenar, va? För att träna sin klätterförmåga. Så den motoriska lekarna, de hittar vi också hos många djurarter. Och sen har vi de sociala lekarna. Och bland djuren är detta kanske framförallt lekslagsmål. Men det är också att man jagar varandra och springer efter och så vidare. Hos människan är de här sociala lekarna de dominerande. Det finns lekslagsmål ibland barn, det vet alla föräldrar. Men vi får ju också låtsas lekar ganska tidigt. Ungefär vid 2 års ålder så börjar människobarn låtsas i sina lekar. Innan det så sitter de mest bredvid varandra och tittar på den andra. Det finns imitationer. Om ett barn håller på med en leksak så gör andra barnet liknadant. När de är ungefär 2 så brukar de börja skapa de här grupplekarna. Man leker kanske något spel eller några, vi har ju legogubbar, vi har alla de här figurerna som man kan använda. Men man börjar också leka låtsaslekar, men lite äldre. Så liksom mamma, pappa, barn går till doktorn, ska leka skola, leka tjuv och polis och så vidare. Det är de här rollspelslekarna. De hittar vi inte hos de andra djuren, rollspelslekarna.
Men det är för att det förutsätter ett språk.
Inte riktigt. Det är naturligtvis, det hjälps av språket. Men om du tittar på de här barnen som... du kan sätta 2 barn som inte har något gemensamt språk bredvid varandra. Och de börjar leka rolllekar i alla fall. De kan rollerna, de känner till rollerna. Va? Så att det förutsätter en viss kulturell kompetens, ja. Men naturligtvis, språket hjälper till väldigt mycket. Men det är inte helt nödvändigt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Du nämnde de här jätterna som tränar på att hoppa upp och ner från stenar. Liksom att funktionen där är att öva på den här motoriska färdigheten.
Det är precis, det är väldigt mycket motoriska övningar.
Men skulle du säga, är det rätt att tänka att all lek är, funktionen evolutionärt är att man liksom övar på någonting som kommer vara användbart när man blir äldre?
Alltså då kommer vi in på en väldigt besvärlig fråga. Det är liksom, vad är lekens funktion? Den gamla teorin var att det här vi har överskottsenergi och vi måste göra någonting med den. Det tror inte särskilt många på längre. Fast det finns ett litet undantag, nämligen att barn som är sjuka eller hungriga eller rädda, de leker inte, för de har inte energi nog, de har inte kraft nog att göra detta.
Så alltså, Det prioriteras bort.
Ja, du måste prioritera dina mer grundläggande behov först. Men sen kommer då teorin om att vi leker för att lära oss. Och den har varit ganska dominerande. Men den stämmer inte riktigt heller. Alltså, man tänkte att kattungarna lär sig att träna på att jaga för att bli bättre på att fånga möss när de blir stora. De springer efter tussar på golvet och sådär. Det är en träning för jakten. Men det visar sig, man har gjort kanske lite stygga experiment mot katter, att man har hindrat dem från att träna det här. Och det har visat sig att de blir inte sämre jägare när de blir större. De klarar det bra i alla fall. Så att den här träningen spelar nog ingen större roll för dem. Och likadant, man har sagt att lekslagsmålen då, det är mest hannar eller pojkar som ingår i lekslagsmålen. Man tänkte att det här är en träning inför framtida slagsmål. Men lekslagsmål fungerar på ett helt annat sätt än riktiga slagsmål. Man är mycket försiktigare. Man turas om i lekslagsmål. Det gör du aldrig i ett riktigt slagsmål.
Alltså, så det är inte relevanta beteenden?
Det är inte relevanta beteenden helt enkelt. Och då finns andra teorier som säger att okej, lekslagsmålen är för att etablera social rangordning.
Ett undantag.
Och nu finns det andra teorier som säger att det här är för att träna vår planeringsförmåga för vår framförhållning. Genom att leka så ser vi provar olika beteenden och så ser vi konsekvenserna. Så att det kanske den nyaste teorin är att vi tränar vår tänkande om framtiden, vår planeringsförmåga genom lekandet. Och det gör vi också i sociala relationer. Vi tränar vår förmåga till sociala interaktioner genom leken.
Men är det rimligt att tänka att det kan vara att motorisk lek skulle kunna fylla funktionen att bli bra på att hoppa på stenar? Att jätterna gör det för att bli bra på att hoppa på stenar? Mm. Medan det här som du säger, jaga och de här sociala lekarna har en mer generell...
Ja, på mer generell också. Jag menar just att du tränar dig på att framförhållning helt enkelt, att du ligger före i tiden, och det har man mycket att vinna på som vuxen, att kunna planera, tänka, hitta på nya idéer om hur man löser ett problem. Det är ju i viss form av inlärning, men det är inte samma sak som att lära sig en skicklighet. Det är mer allmän kompetens.
Ja, precis. Mm. Men skulle du gå så långt som att säga att liksom anledningen till att människan har varit den liksom framgångssagan som vi har varit hittills i alla fall, är på grund av det här liksom att vi har den här långa barndomen där vi leker längre?
Delvis är det ju det, därför att det gör att vi kan lära oss mer. Men barndomen hjälper ju till att lära, det är inte bara leken, utan vi ser hur de vuxna beter sig, vi har möjligheter att... jag skulle också säga en annan väldigt viktig faktor är samarbetet. Alltså vi samarbetar mer än andra djur, vi samarbetar på många olika sätt. Och vi har delat upp en form av samarbete är ju att vi delar upp våra arbetsuppgifter. En del går ut och jagar, en del går och samlar mat, en del stannar hemma och passar barnen ungefär. Det är liksom en klassisk arbetsfördelning.
Och de gör inga andra djur, utan de gör alla.
Mammorna tar hand om sina unga för det mesta. Okej, det finns djurarter där det är papporna som tar hand om dem, men de är ganska sällsynta.
Just det, men jag liksom annars att dela arbetsuppgifter på det sättet, att dela
det är bara liksom ta hand om barnen, där det är honorna som tar hand om. Där finns det vissa arbete, men inte annars. Alltså, det är ingen som gör den här systematiska arbetsuppdelningen som vi gör som människor. Och det har vi ju förmodligen gjort väldigt tidigt. Alltså, redan för 2,5 miljoner år sedan så hittar man tendenser till sådana här arbetsfördelningar.
För nu pratade du om liksom att barnen imiterar väldigt bra, att liksom leker. Det omvända, att man liksom medvetet lär ut till barn. Mm. Gör andra djur det?
Nej. Det finns nästan inga exempel alls på medveten undervisning hos barnen. Det finns exempel på vad vi kan kalla att man underlättar för ungarna att lära sig. Så när kattmamman släpar hem en halvdöd mus och låter kattungarna leka med den, så underlättar hon för dem att träna sig på att fånga katter. Det finns, vad heter de på svenska? Surikater, alltså de här sydafrikanska djuren som lever ganska mycket på skorpioner. Där tar föräldrarna hem skorpioner, men de beter av taggen, så den giftiga taggen på skorpionen, så ungen får träna sig på att fånga en skorpion och äta upp den utan att riskera att bli stungen av gifttaggen. Men det här visar sig att de här sakerna är väldigt åldersanpassade. Det beror på hur gammal ungen är, inte hur mycket den kan, hur föräldrarna anpassar sitt beteende. Det finns fåglar som visar var det finns sina ungar, var det finns föda att hämta. Hönsfåglar pickar på ett ställe där det finns mat och då kommer kycklingarna dit. Va? Så att, de underlättar, men de undervisar inte på det sättet att de visar hur man gör. Det är förmodligen unikt för människan, men som djurforskare så kan man, det är möjligt att vi hittar motexempel på detta i framtiden.
Men människor gör det där alltså?
Ja, vi gör det, och vi gör det på många olika plan. Och vi undervisar inte bara våra egna barn. Alltså när jag talar om det här att stanna hemma med barnen, så finns det den så kallade farmorshypotesen som säger att anledningarna till att kvinnorna har menopaus, det har inte andra djur. Schimpanser fortsätter att föda ungar hela livet igenom. Anledningen till att vi har menopaus...
Hela vägen till ålderdomshemmet?
Hela till ålderdomshemmet, absolut. Människans kvinnor har menopaus, och den teori man har om detta är att de vinner mera på att stanna hemma med döttrarna. Nej, svärdöttrarnas unga blir det, för att det är liksom döttrarna som flyttar in och tar hand om dem, än att de själva ska föda barn. De kan ta hand om många, och de kan då undervisa ungarna medan de är hemma i lägret. Så att en del av grundutbildningen är nog från farmödrarna.
Och det här är samma sak ändå, att människobarn är så kostsamma. Liksom.
Ja.
Så att man måste satsa massa undervisningsresurser på att få dem att...
När barnen är riktigt små så hänger de med mamman ut på ryggen, eller på magen, förmodligen på ryggen när det gäller människor. Men när de blir lite större så blir de ganska ofta lämnade hemma i läget. Det här är data vi har ifrån existerande jägar-samlarsamhällen. Men det finns då spekulationer om att de här strukturerna har funnits väldigt länge. Va? Och det är en del av det jag kallar för arbetsfördelningen.
Har du något boktips? Liksom, någonting om man vill läsa, någonting som du har skrivit eller någon annan har skrivit, om man är intresserad av barn och evolutionsteori?
Alltså, framförallt så finns det ju en bok som är utgiven, en antologi med en massa uppsatser om lekande. Boken heter Lära för att leka. Den är utgiven av Mikael Jensen på studentlitteratur för ett tiotal år sedan. Den finns säkert tillgänglig fortfarande. Där har jag skrivit om leken ur ett evolutionärt perspektiv i ett kapitel i den boken.
Leka för att lära.
Ja.
Strålande. Mm. Tack så hemskt mycket, Peter.
Tack så mycket själv.
Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.